Jag hälsar dig välkommen, Dick.
Tack så mycket.
Berätta för oss om er verksamhet. Vad är Franciskushjälpen?
Franciskushjälpen, det är en organisation som är sprungen egentligen ur svenska tredje orden. Och vi har funnits nu sedan mars 2006. Hela vår verksamhet utgår ifrån Franciscus och från Franciscus spiritualitet, att det inte är så långt mellan ord och handling. Det har blivit det här med kärlek, lämna mig inget val. Det är från Paulus, skrev till Korintherna, har blivit en honnörsmening för oss på något sätt. Sist i kärlek lämnar mig inget val. Man kallas att agera, och vi har ju en socialpastoral plan som är gjord väldigt vacker och snygg. Men den får inte bli en bokhylligt produkt. Franciscus kan man läsa mycket om och allt han har gjort. Men det är inte bara läsa om det som är viktigt, utan man får nog försöka göra också. I samband med att vi startade och kom igång så kom ju påve Benedikts encykliga Gud är kärleken. Och den kom verkligen i rätt stund. Och där så skriver han ju bland annat att kyrkan vilar på tre ben. Och det är tro, eukaristin och diakonin. På något sätt så ramlar det om inte det tredje benet finns med. Diakonin måste få en plats. Och det är väl så kanske i Sverige att vi har varit lite svaga på lite mer intellektuella och lite mindre praktiska. Och det har ofta varit väldigt långt mellan ord och handling.
Hur började det?
Det började ju med att vi hade övernattningar. Jag har jobbat som fältarbetare i många, många år. Vi hade samarbete med katolska kyrkan på Heden i Göteborg och lånade deras gymnastiksal för övernattningar för hemlösa. Så ur detta så blev det sedan även en katolsk hemlöshetsorganisation då. Det blev en egen organisation som sen fick låna lokaler i katolska skolan i Göteborg. Och nu så har vi fått egna lokaler som vi fick här i årsskiftet. Och det är vi jättetacksamma för.
Så ni kan alltså erbjuda övernattningar varje natt?
Det kan vi göra i den mån. Nu har vi inte volontärer tillräckligt för alla nätter. Vi är ju en frivillig organisation i den mån också att vi består bara av volontärer. Så det finns ingen som arbetar med lön eller något sådant, utan det är bara volontärskap.
Hur många medlemmar är ni?
Ja, vi har egentligen inga medlemmar i den bemärkelsen. Det är bara som organisation man kan vara medlem. Däremot har vi då volontärer som utbildas under en termin varannan vecka. Så det är en ganska gedigen utbildning. Efter att ha varit aspirant så blir man efter utbildningen volontär. Då har vi idag cirka 60-65 färdigutbildade volontärer.
Hur gammal måste man vara för att bli volontär?
Ja, man måste i varje fall vara över 18 år. Man måste vara myndig.
Vilka är då de hemlösa? Vilka är de personer som er hjälp riktar sig till?
De hemlösa vi. Traditionellt sett så har ju hemlösheten väldigt mycket kopplad till missbruk. Både vad det gäller droger, alkohol och så vidare. Men den situationen har förändrats väldigt mycket. Hemlösheten har blivit, om man kan säga, mer demokratisk. Idag har vi hemlösa mammor, vi har hemlösa barn. Vi har 2000 som ständigt är på rymmen i Sverige, barn. Vi har i Stockholm 200 gatubarn. Nu har erkänt till och med Stockholms stadsråd att vi har gatubarn eller barn som bor på gatan. Och den situationen fanns inte för några år sedan. Sen har vi detta med människohandel. Sverige är inte så isolerat längre, utan vi tillhör Europa. Och Europa, vissa länder där, har större fattigdom än vad vi har. Och man kan känna sig ganska rik om man tigger i Sverige än att tigga i ett land där det inte ens finns någonting att tigga. Så att Sverige har fått en del av Europas fattigdom mycket närmare sig. Och det har man nog inte riktigt uppmärksammat i svenska frivilligorganisationer. Där ligger man lite efter, skulle jag nog vilja säga. Man har inte riktigt förstått det här att i människohandeln, mammor med barn som tigger, så har de barn hemma i hemlandet som Island. Den biten börjar bli en vardagssak här i storstäderna.
Så samhället vet inte riktigt vad det är de ska bemöta?
Nej, problematiken har förändrats. Det var missbruksrelaterad hemlösheten var väl 78-80% förut. Den är nere nästan i 50% nu. Hälften av de hemlösa är kanske en gammal pensionär som är förvirrad, sitter på centralen, sitter och låtsas att vänta på bussen som vem som helst, eller tåget. Men det är bara det att när sista tåget har gått så sitter den här gamle mannen eller kvinnan kvar. Eller det kan vara en ung mamma som inte har råd att betala sin hyra, utan är rädd för sociala myndigheter ska omhänderta barnet, utan då går man hellre ut och försöker att hitta någon annanstans att bo och bor tidvis exempelvis i trappuppgångar och bilar är väldigt vanligt till exempel.
Är det ni som söker upp dem eller är det de som söker upp er?
Det är båda delarna. Det sprider sig också att det finns en organisation som jobbar just med den här känsliga problematiken. Vi måste naturligtvis alltid finnas på plats, så vi har volontärer ute både på dagar och på kvällar och på helger. Det är så att man är väldigt frusen och väldigt hungrig, så det är väldigt svårt att motiveras att göra någonting åt sin situation. Utan först så måste man vara utvilad och sen så måste man känna sig trygg. Och sen så måste man kanske vara lite mätt för att man ska kunna prata vid om det, de problem man har. Jag tror att vi jobbar väldigt mycket med relationer, långvariga relationer. Och det kan ta väldigt lång tid att komma i kontakt med många av de sjuka hemlösa. Och de sjuka hemlösa som har kanske någon psykiskt handikapp eller något annat handikapp eller bara har känt sig väldigt diskriminerande och hamnat utanför. Det är ju så att man kan till och med ha ett arbete men ingen bostad. Det är ju så här att vår uppgift är också att försöka lyfta människor tillbaka in i samhället. Det är väldigt lätt att hamna utanför, men det är en oerhört kraftansträngning att komma tillbaka in i samhällsordningen. Men att hamna utanför är oerhört lätt.
Så det, i ert arbete så är det viktigt att inte behålla dem utanför?
Man ska försöka få tillbaka känslan av att vara en medborgare och ha samma rättigheter och möjligheter och så. Men det kan ta tid. Det är ett långt förtroendearbete som ligger bakom oftast. För man känner sig sviken och lämnad. Det här med att jobba med relation handlar ju mycket om att inte svika.
I november så var Monsignor Karel Kastel på besök hos er tillsammans med ärkebiskop Tonucci.
Ja.
Kan du berätta för oss om det?
Ja, vi hade en mässa för hemlösa i Angereds församling i Göteborg. Egentligen var det faktiskt innan mässan, kvällen innan, som ärkebiskopen följde med oss ut på fältarbete. För man kunde inte riktigt förstå att vi har hemlösa barn och hemlösa föräldrar och hemlösa på det sättet. Utan Sverige har naturligtvis, tar man hand om alla sina invånare och det är inte riktigt sant. Så jag tror att det blev en ganska uppslutande kväll för ärkebiskopen och för Monsignor Castell. Men det var på samma gång en lite förtrollad kväll, för Monsignor Castell, han var så närvarande med de här så vi fick nästan slita i honom för att han skulle komma med hem tillbaka på kvällen. Och till slut så skulle vi gå och då var han fortfarande försvunnen med någon av de hemlösa och så försökte vi gå igen och han försvann igen med någon hemlös. Så han var helt uppslukad av detta. Till slut så sa ärkebiskopen att nu är det så sent och vi måste åka för att orka morgondagen och mässan, så säg till Monsignor Castell att Stockholm ligger åt nordost. Vi klarar inte av att få Monsignor med oss. Och han var verkligen uppslukad av detta arbete. Våra upplevelser av detta, denna man som ändå har en sådan position, var så väldigt närvarande hos den lille mannen på gatan. Det var så oerhört franciskanskt. Det lyfte oss på något sätt. Jag tror att det här med hemlöshet, det är inte alltid tak över huvudet, utan det finns ju hjärtats hemlöshet. Jag skulle vilja återkomma till encyklikan Gud är kärleken, som också påven Benedikt säger i en liten strof. Det är att om kontakten med Gud helt saknas i mitt liv, då kan jag i den andra alltid bara se den andra. Och jag kan inte känna igen gudsbilden i honom. Om jag ur mitt liv helt och hållet utesluter omsorgen om min nästa och bara vill vara from, bara uppfyller mina religiösa plikter, då förtorkar också mitt förhållande till Gud. Då är det bara korrekt, men utan kärlek. Den strofen tillsammans med Kristi kärlek lämnar mig inget val har väl blivit något för Franciskushjälpen som på något sätt måste visa att det är egentligen kärlek det handlar om.
Så man kan inte lägga över sitt ansvar för sin nästa på samhället?
Nej, och samhället måste också förstå att det är vi. Det är vårt eget ansvar. Vi kan inte säga att samhället måste ta ansvar.
Dick, hur kan man stödja er verksamhet?
Det har ju tre sätt när du frågar mig om medlemmar. Så brukar vi aldrig säga att vi har medlemmar, utan vi har tre sätt att kunna stödja Franciskushjälpen. Det är ju att vara förbedjare. Vi har en speciell bön som vår protektor, broder Frans Erik, har skrivit, som är en förbön för våra volontärer. Så vi har en förbönsgrupp som är fundamentet. Sen har vi volontärer som går utbildningen och på så sätt gör mer praktiskt arbete. Och så har vi gåvogivare. Vi köper mat. Vi har en bil som vi kör runt för att kunna möta människor som bor i skogen och ute i olika husvagnar och bilar och så vidare. Så vi behöver naturligtvis gåvogivare också. Så det är förebedjare, volontärer och gåvogivare som är grunden för organisationen.
Jag tackar dig så jättemycket för din tid och för att du berättade för oss om Franciskushjälpen.